Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vem är jag? Det är faktiskt en fråga som många människor har försökt att svara på. Inte att vem är jag, men vem är de själva? En del har rest till olika länder och mediterat fram. Men jag känner mig mer som en mamma som är utbildad till psykonsulent, som heter studievägledare nu. Som jobbar som komiker, krönikör, författare och allt möjligt och sådär. Och jag gör de saker jag älskar. Jag kan inte ge ett liksom, konkret svar på vem jag är, men jag försöker ta tillvaran som det är, acceptera livet som det är, ta hand om mina barn och familj. Så jag kan säga att jag är mest en mamma som gör en massa roliga saker.
Vad vill du prata om idag?
Det beror på vad jag får för frågor, men det brukar vara ganska hjärtligt när man träffar Dogge och Offset, för jag känner honom lite privat också. Som en kär kollega och vän. Så jag tar det som det blir liksom.
Vad är andlighet för dig?
Andlighet för mig är väldigt personligt. Och jag tycker inte om den här hierarkin som uppstår. Även det andliga så kallade världen som jag bemöter. För jag är lite så här hippie och har varit ganska mycket i sådana sammanhang. Jag upplever också någon sorts hierarki där. En del tar sig rollen som gurus och yoginis och allt möjligt. Och det gillar jag inte. Jag tycker att det är den sanna andligheten. Alla har något att lära de andra. Andlighet för mig är när man lämnar allt ego, allt det materiella på något vis och försöka hitta det sanna medmänskliga som förenar oss alla. Där vi är alla jämlika oavsett kön, vilket etnisk tillhörighet vi bär. Där vi möts som speglar och speglar varandra.
Det var kul, nästa gäst kommer. Så som jag förstår så har hon faktiskt nyårsafton idag. Okay. Eller nyår.
Aha, det blir spännande. Du har kollat upp det här alltså.
Nej, det är bara så som det är.
Okej.
Okay. Hon är från ett land som har nyår.
Aha, just nu?
Just idag.
Ah, vad häftigt.
Om jag minns rätt, jag har inte fel på det. Nej, det tror jag inte.
Eller lär vi märka.
Sen tror jag att hon är väldigt spirituell också.
Det tror jag också. Lite vet jag. Jag har uppfattat att hon är väldigt, väldigt spirituell.
Så det kan bli tufft för oss.
Ja, vem vet. Hon kanske läser av både dig och mig.
Kan vara så.
Kan ju vara så. Men hon är också väldigt engagerad och jag förstår i väldigt många frågor som har... Jag hittade att hon har engagerat sig väldigt mycket i det här om självmord.
Ja.
Det var faktiskt väldigt intressant.
Okej.
Okay. Det är en komplicerad, alltså självmord är ju väldigt komplicerat tycker jag. Liksom. Är det rätt eller är det fel?
Ja,
det hur ser du på det, Dogge? Är det rätt eller fel?
Alltså man måste se från fall till fall. Jag hade faktiskt en kompis som gjorde ett sånt grej.
Mm.
Och jag vet inte, jag tycker att det samtidigt kan man förstå om man mår dåligt, men samtidigt väldigt egoistiskt om man har barn.
Jag har också en kompis som...
För det blir ju så många som, det är inte bara en själv som blir drabbad, det är säkert 50 personer runt omkring som också blir drabbade. Så det är en svår fråga faktiskt.
Det är en jättesvår fråga faktiskt.
Det är lite som cancer. När någon dör i cancer så är det inte bara den som dör i cancer. Det är 50 personer minst som är inblandade i hela den resan liksom, som är drabbade. Och det måste ju vara i självmord också. Det är personer runt omkring.
Jag brukar titta så här. När jag jobbar, jag träffar ju på det liksom, i mitt jobb. Och det är ungefär som att det finns lite så här, två kategorier som jag har märkt. Det är de här som verkligen har bestämt sig. De går inte att stoppa. De har bara bestämt sig att göra det. Sen tror jag det finns den här kategorin som det blir stundens hetta, om man säger så. Jag tar chansen nu.
Ibland gör de ju det i en psykos. Ibland gör de ju det också. Alltså, det finns ett ordspråk på spanska. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg det på spanska, men jag tycker att det är väldigt bra. Man brukar säga att tillfriskningen är värre än missbruket. Jag tänker då på tunga narkomaner och sådär som har på med droger väldigt länge. Så slutar de helt plötsligt och ska må bra. Och sen rosa perioden är alltid allting bra första månaden. Men sen kommer den här jobbiga depressionsperioden. Och där stryker ju många åt. Alltså. Och där är det ju väldigt komplicerade fall liksom.
Så var det min kompis var ju tung missbrukare.
Jag tror det är största gruppen.
Han tog en överdos av heroin. Han kom direkt från ett behandlingshem. Och åkte till Köpenhamn. Det berör mig, du ser jag blir berörd fortfarande. Alltså, ja. Det gör jätteont, det är en barndomskamrat och det är. Det gör fortfarande så många år efter.
Alltså han hade ju, inte för att det låter hemskt liksom, men han hade ju mått bättre att bara varit missbrukare.
Ja, egentligen.
Han hade säkert levt idag också, om han bara varit barn. Men i och med att de slutar och sen kommer de in i de här mörka, demonerna tar över liksom, det mörka. Och då gör de det oftast liksom för att de mår så dåligt. Och egentligen sådana människor ska man inte lämna ensamma just i den perioden. Där behöver de otroligt mycket stöd. Och att man måste ha koll på dem som ett litet barn dygnet runt. För att det är så känslig period. Så att de svävar upp och ner i känslolivet liksom. Och då räcker det med en negativ sak som gör att de liksom tar sitt liv. För att de...
Ja, det är så lite som behövs.
Lite som behövs. De har varit beroende så länge så att nykterheten är liksom en främmande sak. Och de har ju dämpat alla känslor så länge. Så att en liten liksom telefonräkning kan göra att de tar ens liv. Liksom.
Det jag tänker många gånger är att just med människor som lämnar missbruk och hamnar i den här, så är det mycket av att de kommer till det där läget att när de du pratar om det här, den rosa perioden ungefär som är, va? Men sen när jag är över så kommer de till läget, nu är det så att nu måste jag lämna det här livet, jag måste gå. Jag tror det är där svårigheterna kommer, kompisar, alltihopa, man måste byta helt och hållet.
Ja, det, alltså, men det är en process, du kan inte bara göra allt på en gång heller, speciellt inte om du håller på med tunga droger. Det är först och främst är livet allmänt, men sen också det känslomässiga runt om. Det är en väldigt lång process, en lång resa. Det är ingen lätt grej. Alltså, om du har levt ett liv i droger så har du ju dämpat alla känslor så länge med drogerna. Det är som en slags medicin så att du känner någonting i stort sett. Och sen slutar du med medicinen eller drogerna. Och då kommer alla känslor på en gång. Och det blir ett våg av bara massa konstiga känslor som du inte känner igen. För du har ju aldrig haft dem. Och då blir man liksom, kan lätt bli speedad, psykotisk, fast man inte tar några droger just nu. Och man blir väldigt, väldigt känslig och mör, eller vad man säger, väldigt känslig. Den perioden tror jag det där mest folk stryker med.
Man är lättåtkomlig så att säga.
Ja, man är lättåtkomlig. Men jag är ingen proffs på det här. Det är bara, jag pratar bara av egen erfarenhet och kompisar som just det är nästan samma mönster på alla när man pratar om det här.
Det är komplicerat. Jag tycker det är jättekomplicerat just det här. Men det jag tror då är att vi kommer få in en tjej som är väldigt engagerad. Och vet du vad jag tror? Jag tror det här rummet kommer att fyllas av glädje när hon kommer in.
Yes, och vi har kommit till den fantastiska podden med Jörgen och Dogge Doggelito, å andra sidan. Och vår fantastiska gäst idag, ingen mindre än Sinad Pirzadeh. Är det rätt? Nej.
Pir. När du kör, Pir. Och så tänker på Erik Sade.
Pirzadeh. Ah, okay.
Bravo, du har gjort det.
Pirzadeh.
Alltså, Iran, valla.
Sinad Pirzadeh. Alla namn i Iran betyder någonting.
Stämmer. Ja, det gör det. De flesta liksom. Jag kan inte hävda att allas namn gör det. Men mitt efternamn Pirzadeh.
Mm.
Zadeh är liksom som son. Som vi har Andersson. Liksom. Ja. Och Pir betyder liksom något. Men det betyder egentligen old, liksom. Gammal familj. Mm. Sånt där. Så att, det är bra när man åldras. Efternamnet passar bättre med varje dag som går.
Mm. Fantastiskt. Men du, vad heter det? Vem är du egentligen?
Alltså det är en komplex fråga, så det finns inga enkla svar på det. Liksom jag ser mig mest som mamma.
Mm.
Mamman som gör massa roliga saker.
Hur många barn har du?
Vi har 5 söner, en dotter.
5 söner, wow.
Ja, och det är liksom några bonus, några är mina egna. Liksom. Så det är inte alltid så lätt liksom, när man tar över någon roll som egentligen vill man inte liksom ha, eller göra in, liksom ta någon annans plats, men det är ändå ganska tufft för barnen. Jag tycker visst är det konstigt när vuxna träffas, så barnen tvingas att komma med någon konstellation som de egentligen kan avgöra om de vill vara med eller det är ganska tufft, så jag har försökt att sätta mig i barnens situation. Jag tror det är kanske därför det fungerar bra. För att egentligen när vuxna träffas, det är egentligen de vill bara ligga med varandra. De vill slippa runt omkring det.
Man får barnen på köpet och barnen får nya föräldrar på köpet.
Ja, men det är också tufft på barnen. Ja, man måste tänka på det.
Fast det är ganska vanligt i Sverige. Jag tror de kallar det regnbågsfamilj.
Det är väldigt vanligt i hela världen nu för tiden. För att,
inte hela världen.
Ja, men det är det. Liksom, de flesta länder. I Sverige har ändå av varje 10 familjer. Det är faktiskt 7 som är kärnfamiljer.
Mm.
Så trots att vi är ganska tänker liksom på modern families. Nu har vi hamnat på en helt annan spår.
Mm.
Men det är ändå
vi är ganska traditionella
i grund och botten.
Men du är mamma, säger du?
Mycket mamma. Och så mediterar jag och dansar jag och så turnerar jag. Och så.
Vad vill du prata om idag?
Ja, det känns som att ni har bjudit mig, så måste ni ha något syfte och något ni efterfrågar att höra. Så ni får berätta. Det är mycket jag vill prata om. Kvinnors rätt till sin kropp. Mm. Det är så många som blir bortgifta fortfarande även i Sverige. Något som jag kämpar mycket att vi ska stoppa det. Och jag tycker att politikernas rädsla för stämpel som islamofob eller rasist gör att det blir istället frågor som fientliga krafter tar upp och använder emot oss. Medan egentligen man måste försöka hjälpa kvinnor och barn i det sitsen. Och det är mycket vi kan förändra. Och jag tror på varje individs kraft att förändra saker. Så jag tycker att du och jag, du och Jörgen, vi alla på något sätt följer ändå. Vi har en känsla av att vi har något sorts kall vi kämpar för. Jag menar, du är bland de få killar från förorten som började använda det av orden för att ta plats och berätta hur det är och komma i den sitsen vi befinner. Jag är den enda tjej med icke-etniska svensk påbrå som kommit hit som vuxen som har lärt mig svenska. De flesta andra tjejer med icke-svensk påbrå från början är liksom antingen född där eller har kommit som barn.
Mm.
Jag var inte vuxen, jag var 23.
Mm.
Så att jag tycker att Jörgen, du liksom försöker visa att det andliga tron på att vi blir inte bara tillintetgjort när kroppen vittrar bort. Vi alla har på något sätt någon sorts något vi brinner för.
Men jag har en känsla, Sinatra, att du har alltid lite antingen så har du fått uppmuntran att bli någon form av rebell på ett sätt inom dig själv. Alltså någonstans finns det. Men det verkar också lite som det här med att Du är väldigt duktig på att falla in i olika situationer, vad jag förstår.
Eller, alltså med andra eller människor. Snubbla i.
Ja, eller snubbla in, vilket gör. Men att lösa dem, så att säga. Också.
Jag tar dagen som det kommer. Då har man levt i krig och har förlorat så många. Så man ser att livet, det materiella livet vi har här och den kropp vi har just här och nu, det är liksom inget beständigt. Och jag försöker liksom se livet som något sorts liksom en resa, en stor gåva, och att vi faktiskt måste uppskatta det vi har. Och jag tycker att liksom, det finns så mycket saker som vi kanske skulle vilja förändra. Då kanske man kan försöka förändra. Så som att jag såg att vi har inte lag mot barnäktenskap, så tyckte jag att då måste man göra någonting. Och jag tror på att varje individ i sig kan vara en egen revolution. Det har du rätt i.
Så det är också den här... Jag uppfattar ju dig också väldigt spirituell. Jag skulle ju inte liksom direkt se dig som religiös. Men nu kan jag ju ha väldigt fel. Men jag uppfattar dig mycket mer spirituell.
Ja, jag är väldigt mycket mer som andlig och spirituell än...
Vad är andlighet för dig?
Andlighet för mig är... När människor kan verka tillsammans i frid och harmoni med naturen och universums krafter. Det är andlighet för mig. Jag gillar inte hierarkin som uppstår i den andliga världen. För jag inser liksom varje gång man går på andliga festivaler så där, det är så många människor som tjänar grova pengar på människor som söker lite inre frid. Det blir också lite sån där... Men herregud, är de liksom... De kunde lika gärna jobba på Wall Street. En stor sitter här och spelar Guruji och Guru och sådana grejer. Så jag tycker varje människa har något att lära en annan människa. Varje av oss kan vara i den rollen. Att man är mentor, man är guru. Man behöver inte få någon titel för det. Jag menar, vi har Dalai Lama och han har många fantastiska idéer. Medan han har ätit kött hela sitt liv. Och så finns folk... Som vi förutsätter, som går ändå med läderbält och läderbyxor och läderskor. Så det blir ganska mycket hyckleri också i den världen. Så kanske det bästa vore att man går utifrån det acceptans också i den andliga världen. Att det inte blir att man dömer andra, fördömer för varandra. Det blir också, då blir andliga världen ganska smutsigt.
Men det där tror jag också... Som jag ser, jag förstår det precis, jag håller fullständigt med det. Men där kan jag måste ju själv säga att i början så var jag väldigt... att det sättet jag gjorde, det är rätt sätt. Men jag tror det handlar mer om att man för sig själv vill bevisa att det här var rätt. Liksom. Idag ser jag det precis, jag resonerar precis som du, att alla har en del att tillföra.
Ja, men
jag tror inte det finns någon speciell i det. Jag tror alla har kontakt med det här.
Ja, men det är klart. Det är det naturliga tillståndet. Du vet att... Att vad är det som gör när människor kommer hem? Kanske man kan inte sätta namn på det. Men de säger att när jag kommer hem och sätter mig i soffan och det är tyst. Det är då jag känner att det här är livet. För det är då man kommer i kontakt med sig själv och sitt inre jag.
Men nu, jag måste bara fråga dig, Sina. Det är så att jag sitter och så bara dyker upp saker i mitt huvud som det går. Hur kan jag göra en massa konstigt? Jag satt upp och började småskratta för mig själv så... När jag tittar på dig så är det lite som att det som någonstans konta där du kommer ifrån, ditt ursprung, är att du har använt dig av någon form av improvisation för att alltid klara dig. Är du med? Alltså det är precis som att du kan improvisera dig fram i livet och har gjort det. Men jag tror det handlar om det du har kommit ifrån också, att du har tänkt annorlunda mot där du kommer ifrån, ditt ursprung. Att du har varit tvungen att improvisera. Du har blivit... Jag tror du har haft väldigt roliga stunder. Jag tror du har haft både jobbiga men också väldigt många roliga stunder. Tack vare det här att du kan improvisera. Och ta dig fram i livet med dig. Stämmer det?
Ja, jag vet inte. Det här är kanske din tolkning utifrån. För min egen del har varit liksom att när man ställer sig inför svåra saker i livet. Att man inser, liksom, kan jag göra någonting åt den här saken? Eller måste försöka genomlida och överleva det här? Och du har rätt, det finns lite hovnar i mig som hänger upp och ner från trädet och tittar under kjolen på folk. Så att man någonstans man har hittat ett annat sätt. Men det beror också ganska mycket att min pappa är sufier. Jag har vuxit upp med att pappa sitter och mediterar med hur gör man läsa ahad Allahu, och han kan hålla på i timmar och timmar och timmar. Han satt liksom, man gör med huvudet, man sitter. Och så fick jag hänga med pappa fast jag var tjej, och då var männen var i spagat där. Nej, ingen flicka ska vara i den härliga kaniga. Och så kom den här mannen som var deras ledare och sa, hon får sitta hos mig. Så jag fick komma och vara i den världen.
Så han gick in och bröt en regel i princip?
Ja, precis. Och lilla tjej fick följa med. Och det beror på kanske att han väntar väldigt länge för att jag ska föddas. Mm. Jag tror en av grunderna att jag klarar mig är att jag har varit ganska efterlängtad av att mina föräldrar vill ha en dotter. De fick soner efter soner. Till skillnad från andra mellan oss som alla ville ha pojkar. De sa, hur många soner ska vi ha? Så kom jag då. Och det, jag tror att vara välkomnad. Och det kanske därför gjorde det här när jag kom till Sverige. Jag fattar inte att jag anses vara svartskallig. Jag är kanske inte välkommen. Jag bara, åh, jag är här och jag är så välkommen. Så liksom. Så man kände sig att man är med. Mm. För att jag har aldrig upplevt det här som andra pratar. Att man är inte med. Jag kanske kände att, åh, jag och Dogge är lite annorlunda. För fren. Just att tänka att det här är negativt liksom.
Mm. Hur andlig är du?
Jag kan inte lägga liksom en skala på det. Jag kan vara hur materialist som helst. Liksom, om jag ser riktiga snygga skor.
Mm. Men det tänker jag precis samma som du. Liksom.
Ja.
Men jag tror det är en del av andligheten. Det är att just bejaka.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, alltså att bejaka, för att vi lever ju ändå i en verklighet som innefattar allt.
Precis.
Och börja förneka det, då tror jag man går emot sig själv.
Ja, för att vi bor också liksom, vi bor i så här dualismen på alla plan. Varför i hinduismen vi har liksom Gudinna Mahalakshmi som står för rikedomar, och så att om man är lyckad som en andlig person, då kommer man vara också oberoende ekonomiskt.
Okay.
Du vet, och det är liksom, det är inte dåligt om man kan försörja sig själv och hjälpa andra, för att man får lite plötslig möjlighet och lyfta andra ur misären också. För jag har, som du säger, jag har sett mycket fattigdom i mitt liv, mycket rikedom i mitt liv, och varit hungrig, utvisning, hotad, sprungit med ett barn på ryggen utan att ha någonstans att bo. Det har varit fruktansvärda stunder, men jag har aldrig, det som är bra, att jag har aldrig låtit min själ gå sönder. Även om det har gått sönder, jag lappar ihop det. För jag tror själen är lite som en spegel, även om det blir 1000 bitar. Varje bit är en spegel i alla fall. Och det kan spegla livet utifrån. Och jag tror det är det som gör att jag sitter här.
Du vet det här med spegeln, när du ändå pratar om det, du säger till själen.
Mm.
I Ryssland förr, innan det blev Sovjetunionen, då använde den tidens medium speglar att just kommunicera med. Så att det finns en, det du säger, det är verkligen själen, alltså själen är som en spegel liksom, i
och spelar. I Iran, det finns liksom i de folkmun för de äldre generationerna, man får inte visa ta upp bebisar innan de är 40 dagar och visa dem framför spegeln. Mm. Att de får inte titta i spegeln innan de är 40 dagar. För att då kan andra andar försöka komma in i lilla barnet. Det är lite sådana här skrockfulla tankar.
Mm. Exakt.
Mm. När det är relaterat till speglar faktiskt. Mm.
Har du haft några andliga upplevelser själv?
Jag tycker varje morgon att vakna är en andlig upplevelse. En ny dag i ett fritt land. Mm.
Men sådär som du kan känna konkret att det här är liksom, det här upplever jag liksom just nu. Till exempel möte med någon. Alltså jag frågar för att jag tycker det är lite intressant. För jag har egentligen aldrig sett något. Ändå har jag jobbat i många, många år.
Du menar att du har träffat någon ande?
Ja, att du har upplevt på det sättet. Att du, haft
att du känner att någon är nära dig. Ja. Det gör man ju.
Mm.
Har du aldrig gjort det? Jo,
men det har jag känt. Men många har sett väldigt mycket. Och jag har
ofta
sett.
Tror jag att det är liksom någon man speglar av någon man har haft i sitt sinne. Det kan vara också spegling från hjärnan och blicken. Att man har minnen som speglar sig. Men jag har känt faktiskt av närvaro av någon annan sorts energi. Du vet, min svenska pappa Gunnar Thureman dog nyligen. Och det var väldigt konstigt allt det hela. För att jag pratade med honom 22 januari. Och han var så glad för han hade precis gjort ögonoperation. Så han sa till mig, hör och häpna, nu kan jag läsa texter även utan glasögon. Han var så glad för vi ska fira någons födelsedag. Jag ska åka till Skellefteå. Och Ines och Gunnar hade typ räddat mig och min son när vi var utvisningshotade. Och de har varit och är mina hjältar och hjältinnor. Och sen det som hände var att han var så glad. Han var så lycklig. Han hade klippt sig, han hade rakat sig. Han hade tvättat kläderna för vi ska gå till prästen. Fantastiska Lars Jonssons 80-årskalas. Sen ringde jag honom 9:30 på kvällen för att säga godnatt. För vi sa alltid godnatt och god morgon efter att Ines lämnade oss i oktober 2015. Så ringde jag honom för att säga godnatt. Han svarade inte. Jag kände någon viss oro, men så kände jag att han kanske har somnat redan. För han lade sig tidigt. Sen går jag upp och jag är alldeles skakig när jag vaknar. Jag brukar vara ofta harmonisk. Så jag vaknar och känner så här. Något är fel med Gunnar. Det var liksom skaka i hela kroppen. Och vi ska gå till Guldbaggen. Och det var jättemycket kring. Jag måste gå och prova kläderna hos Peter Englund som gjort den här klänningen. Det var det värsliga med det andliga liksom kropp in på. Mm. Och så ringer jag till Gunnar 6:30 på morgonen. Han svarar inte. Jag ringer och ringer och ringer och ringer. Klockan 10:30 jag får panik. Jag tänkte han ligger på golvet. Han mår dålig. Han behöver hjälp. Alltså jag kunde nästan se honom. Det var så läskigt. Vi var så connected. Vi var så nära. Jag känner av honom nu också. Sen ringde jag till Lars Jonsson. Och Lars Jonsson hade en del ärende innan han kunde komma dit. Han kommer dit och han säger att det är mörkt i huset. Det finns inga fotspår i snön. Cykeln är kvar. För han cyklade alltid. Han var så vital. Han var enastående. Han var fantastisk. Han var som levande Wikipedia. Han var så alert. Och sen Lars Jonsson kopplar polisen. Polisen kommer inte. Och jag fortsätter att ringa till honom. För han ska veta att jag... Att han inte är ensam. Och sen först... Jag uppmuntrar grannarna. Snälla slå sönder rutor. Gå in med er. Och som är svensk, man är så försiktig. Man vill inte slå sönder rutor. Och jag bara tänkte, alla, jag borde varit där. Jag har varit inne nu för 100 timmar sedan. Först 4:30 kommer Torbjörn, grannen, som är så snäll. Och så. Han kliver in och hittar Gunnar. Älskade Gunnar låg på golvet. Och tack och lov han levde än. Så han hade fått hjärnblödning.
Jag tänkte säga det. Jag trodde att det var en stroke.
Det var så fruktansvärt. Och jag tog mig till honom ganska snart. Och så var jag hos honom i 10 dagar tills han lämnade oss.
Mm.
Och jag är så tacksam att han dog inte där ensam på mattan. Och sen kom jag hem efter att han hade lämnat oss. Han var så vacker när han låg där och hade vandrat vidare. Och min dotter kom och kände på hans hand. Jag vill inte att döden ska vara främmande för barnen för att min dotter älskade honom. Och min dotter kände på hans hand. Så mamma, pappa, Gunnar fryser. Så går jag hem till att täcka över honom. Och jag pussar på honom och jag tar barnens hand. Och så när hon sover på natten så sitter jag gråter stort. Jag tycker det är bra att gråta ut. Det är något som vi i Sverige måste bli bättre på. Gråta ut och sörja. Och inte bara kapsla in den tills det blir någon sjukdom. Alltså jag grät så stort. Och det var nästan som att han la handen på mig så där på axeln. Jag svarade till Gud och jag bara kände att han är här. Som han inte vill att jag ska vara så förtvivlad. Och han hade sagt till mig, ganska konstigt, en av hans nära vänner har cancer väldigt, väldigt dålig. Och han är döende. Och han älskade honom. Han pratade med honom så han kom och sa till mig bara helt sådär. När jag dör, sa han, jag ska inte ha mina egna kläder. Du ska se till att jag har sark på mig, vit sark. Min ring ska du ge till min systerson Anders som jag älskar så mycket. De är väldigt lika. Och sen, du ska se till att det blir mycket mat. För när jag går på begravningar, jag kommer hem hungrig. Så det är bara smörgåstårta och alla äter upp dem. Det blir inget kvar. Du ska se till att det är mycket mat, riktigt bra mat, som en fest. För jag återförenas med Herren och min älskade Ines, sa han. Och du ska lova mig en sak. Du får inte sörja mig. Men du får gärna sakna mig. Det är svårt att inte sörja. Men det var liksom som att han någonstans visste någonting. Och så berättade för mig hur han ville ha allting utdelat och sådana saker. Så jag kommer sakna honom så länge jag lever faktiskt. Han var en så stor del. Han var för mig, han var, Ines var moder i Sverige. Och Unna var fader i Sverige. Så var det. Och tänk dig, va? Fler måste anamma det de har gjort. För att de har fått också mig och min familj. Och vi behövde varandra. Vi människor, vi behöver varandra. Det gör vi.
Du har tagit med två saker också.
Mm. Ja, det stämmer.
Har du gjort?
Ja, jag var lite uppsverksam. Vad ska jag ta? Det första tanken var tandborste och hårborste. Så väldigt personligt. Så tänkte jag, det måste vara något som är kanske lite mer ett större perspektiv än hårborste kanske.
Jag har en otrolig dragning till fjärilar.
Jag älskar fjärilar.
Jag blir jätteörd när jag ser dem, men det har en helt annan anledning.
De känns verkligen andliga.
De är för mig, de har aldrig varit det, men när jag var i Japan, så den flickan som jag fick vara delaktig i där de hittade henne, hon hade ett helt rum med fjärilar när jag kom upp. Överallt, böcker, väggar, allt var det fjärilar. Plus att när jag letar efter henne och ute och går, så har jag en fjäril som flyger framför mina fötter.
Vad fint, det är som vägvisning.
Men jag känner väldigt mycket frihet när jag tar i den här och tänker på dig. Så blir det väldigt mycket frihet. Det är precis som att det tar dig. Det är både som att ta mig till min barndom. Och se liksom. Samtidigt som jag ser de här. Som jag ser ängar med blommor. Och fjärilar. Så är det precis som att för dig ta dig tillbaka. Ja, i tanken. Och glädjen utav att
få. Jag är från Kaspiska havet. Ja. Och där kommer otroligt mycket fjärilar. Det finns otroligt mycket trollesländer. Och fjärilar och fåglar. Och
så jag menar nu inte att du vill tillbaka, men det är precis som att det får dig även att behålla de minnena som är därifrån.
Ja, det är också, det finns också minnen som är förknippade med fjärilar som är inte så ljust. För att när sen jag bodde i Iran och så var det krig och så har jag haft släktingar som bodde i södra Iran som var gifta, som blev enormt drabbade av kriget. Och så det var så mycket ruiner och så mycket elände. Men fjärilarna, de kom i alla fall. Oavsett hur människan hade gjort. Hur illa människor hade gjort varandra. Kärleken hos dem avtog inte. Och det är också lite reinkarnation på platser också.
Ja.
Från kukun till fjärilar. Från maskar eller larv. Så det är ganska vackert. Jag tror att människan kan också genomgå samma utveckling.
Och så självklart en ängel.
Ja, jag tror på änglarna. Och så är det ett ljus som du säger.
Ja, jag ser att det är ett ljus.
Ja, jag tycker eldsjälar runt oss som brinner är änglar.
De är änglar. Ja, jag ser ju alla som änglar. Ja.
Alla människor för mig är ju änglar.
Ja, de kan vara också demoner tyvärr.
Det kan de vara.
Vi har ju som...
Vi har yin och yang inom oss.
Ja, det har vi. Men någon som har snytt mitt te här.
Exakt. Men det, visst, det är te. Jag vet inte vad jag började tänka på. När jag såg den här med locket på, först jag började tänka på, det är ungefär som att få jorden att börja växa mer. Det var det första jag tänkte på. När jag såg. Tog inte ens att det var te, för efter en stund, aha, det är nog te. Men ja, det första jag tänkte på var att se det här som växer, något som kan växa genom allt.
Man kan faktiskt använda te som kaffesump under olika växter som hjälper dem på traven.
Så jag tror det här känns som att det symboliserar mycket av dig och din vilja av den här kärleken som du vill att hela världen ska ha egentligen.
Jag tror det är det du vill också.
Ja, det vill jag. Jag tror vi alla tre vill
kanske
det.
Kanske därför vi har så många barn dog. Mycket kärlek i oss.
Luktar fantastiskt gott det där teet.
Och fina teckningar du har gjort, Åke. Du måste göra en konstutställning. Jag blir din agent, valla.
Jättegärna.
Alltså, det är jättefina.
Jag gjorde det. Allt som du berättade, gjorde jag. Men hur är den svenska andligheten jämfört med den persiska?
På vilka plan är det litterära samhället, människan, individen? Vilka?
Ja, det spelar ingen roll. Det är bara...
Jag tycker vi är inte så olika. De flesta människor fokuserar på olikheter.
Mm.
Jag tycker vi är ganska lika.
Det är så, eller?
När det kommer till krita. Jag menar, tänk på det här, det grundläggande hos oss människor. Om jag börjar gråta, okej, jag kanske låter lite högre. Men gråta, skratta, känna sorg, glädje, längtan, utanförskap eller alla de här känslorna, det medmänskliga. Vi förenar oss mycket mer än att fokusera på oj, någon är blond och någon är mörk och någon tänker så och sån här. Jag personligen tror på att vi är mycket, mycket mer lik varandra än olik varandra. Och när man möts på personlig plan, även om man träffar rasister, de brukar säga, Zina, du är bra, jag pratar om de andra jävlarna. Och jag bara, du är också bra, jag pratar om de andra jävla rasisterna. Så det blir liksom sådär. Jag tycker vi behöver mera plattform för naturliga möten. Vi behöver mera interaktion, vi behöver mera dialog. Vi behöver mera alla kort på bordet. Då kommer vi se att vi är bara människor. Det finns inga olika ras. Det enda som finns sådana här risk för ras, då är det istappar man kan få i skallen.
Men nu, också, jag vill titta. Man skriver lite om dig också, vad det gäller att vara komiker.
Ja.
Det där tycker jag är jätteintressant. För att jag, direkt när jag läste det så tänkte jag, nej, men det här är säkert en tjej som genom det komiska då fann det allvarliga. Eller hur? Ja. Det är så du använder komik.
Precis, det är det som är målet. För jag kommer från poetry slam. Från början, jag är poet. Och så har tävlat i poesi. Och så har varit jättebra. För att du var ett fattig student. Ensamstående mamma. Så kunde man kamma hem 500 pix på kvällen. Mm. Så var liksom min mission. Gå in där och vinna 500 lappar. Så har man mat till barnet. Så jag var så här, lite poet som jobbade med mission och mat om mitt barn. Så har man en väldigt bra motivation. Jag är så tacksam att jag är uppvuxit i en familj i mitt hemland. Där mamma var i litteraturlärare, mormor likaså och pappa var så andlig. För jag tycker att för att kunna ha ett riktigt språk när man kommer från ett annat land. Man måste ha ett riktigt språk själv i famnen. Hit. Det är därför det är oerhört viktigt med hemspråksundervisning för barn från nyanlända att de inte förlorar fotfästet. Och ja, man kan säga att vara komiker, det var inte något jag valde. Jag tror det var något som var bestämt uppifrån. För plötsligt har jag fått en plattform där jag har många som lyssnar på en. I början tänkte jag att alla ska skratta till vilket pris som helst. Men sen kom jag fram till att det viktigaste är att man också går hem och känner något som växer. Något man tar med sig hem. Jag såg att med komedi man kan kämpa mot ställning av kvinnor i Mellanöstern. Man kan kämpa mot barnäktenskap i Sverige. Man kan ta upp olikheter. Alla de här orättvisor. Man kan hitta det mest bizarra i det roliga. Jag menar, saker och ting som kanske... Det är svårt då när man har ett främmande språk och titta vad som kan uppfattas som roligt i det nya språket. Och jag älskar utmaningar. Så det kändes inte som något som ska skrämma mig, snarare tvärtom. Man blir nästan upphetsad varje gång man provar nytt skämt. Det är helt fantastiskt.
Varför vill du vara rolig?
Ja, men varför ska du säga? Du är den ofrivilliga komikern hela tiden ju, Dogge.
Kanske.
Ja, valla.
Men alltså, jag tänker...
Du är det.
Alltså, du sa dina föräldrar...
För att det är mycket lättare. Du vet, när folk skrattar, det frigörs så mycket endorfiner.
Mm.
Då är man mycket, mycket mer öppen för upplysning.
Mm.
För att ta in och ta emot nya krafter, nya energier, nya ord. Ibland när jag har så här... föreläsning för ett företag 8 på morgonen. Jag ska hålla det 8-10 med frågestund då. Så mina föredrag är ganska tunga liksom.
Mm.
Men om jag inte hade den komikrelief, det måste man ha även om när man har manus och skriverier för tv-serier, allt möjligt. Komikrelief måste vara med.
Mm.
För vi människor, vi är som kaleidoskop. Vi måste kunna ha alla färger, spegla in, ta in och alla nyanser. Så är det viktigt det här att kunna också skratta, för att då är det mycket lättare att ta fram de svåra frågorna som många har som tabubelagda. Och så prata om rosa elefanten i rummet. Det blir mycket lättare för att det blir liksom att ta bort den här tunga. Och det behövs verkligen i dagens läge.
Alltså jag upplever ju samma sak där. Men det är, alltså just när man håller på med det andliga så är det ju också, det är en väldig balansgång att ta in humor just i det andliga liksom, så man inte går över gränsen för mycket just. För mig är det så.
Ja.
Men jag tror jättemycket på det att allvarliga saker, att lägga det på nivå så det är lite humor. Det är lättare att komma in i människor. Det blir inte för tungt. Det blir liksom...
Ja, för man kan liksom ta till sig lättare. Ja. Jag tänker att du garvar det. Man tycker om människor man träffar som man kan vara avslappnad med.
Mm.
Att det skrattar lite, som att blotta sig själv, som att öppna upp. Det är nästan att ta av sig någon plagg. Liksom. Man blir lite naket, va? Det blir mycket mer nära. Och jag tycker det är fint. Skratta, att kunna... Jag säger när någon kompis till mig har kommit till mitt hem i Glummersträsk, som jag älskar, lilla huset där. Och så sa hon till mig, hur mycket kostar det här? Det är inte så dyrt att köpa hus i Norrland, men det är dyrt att underhålla, för elräkningar kan bli lika mycket som en herrgård till slut. Men det som var ganska roligt, jag sa, det var ganska många skratt. Tänk att kunna köpa ett hus med skratt.
Mm.
Det är faktiskt väldigt bra karma.
Ja, definitivt. Men du, när kommer vi få se den här boken som kommer skrivas som poesi för barn då?
Vad ser du?
När kommer vi få se den här boken som ska skrivas som poesi för barn?
Alltså, är det någon bok som jag ska skriva? Mm. Har du bestämt det eller har jag sagt det?
Nej, jag har inte bestämt det, men jag tycker att du ska göra det. Jag ser det.
Han såg det i din... Där inne.
I mitt hjärta?
Ja, kanske.
Jag slutar snuka.
Jag tänkte på det
andra. Ska vi gå händelserna i förväg?
Det blir inget hus
med... För jag jobbar med en barnbok, det gör jag. Men det är inte poesi för barn.
Okay.
Det är en barnbok.
Det är det.
Okay. Ja.
Kul.
Som jag blev så trött att mina barn trycker på alla hissknappar. Mm. Och så gör grannens barn. När man ska åka hiss, man kommer bara med aldrig fram. Det är värre än att åka tåg, SJ-tåg alltså. Så tänkte jag, då ska jag skriva en bok där man kan lära barnen. Låt bli det där. Mm. För i Sverige vi får inte aga dem, vi måste vara pedagogiska.
Exakt.
Vilka jag tycker det är jättebra, för jag fick fett med aga när jag var liten av min mamma.
Var det bra?
Pappa
det
var så här good guy och mamma var liksom bara ninja.
Mina föräldrar tröttnade. Nej, det var absolut aldrig någon aga. Ändå är jag uppväxt med ganska... Mina föräldrar var ju födda på 20-talet i Sverige. Va? Så att,
wow!
Jag har fem äldre syskon.
Jag är också... Jag är femte barnen. Mm. Du är sjätte barnet.
Jag är sjätte barnet. Ja.
Eller... Bra jobbade dina föräldrar. Både våra föräldrar var som kaniner. Mm. Gud vad de gjorde barn.
Men det är inte internet på den tiden.
Nej, inte tv-serier, docusoper.
Ja.
Så vad blir... Inte match.com heller, man nöjde sig med den man fick liksom.
Tror du på Gud?
Alltså jag tror stenhårt på Gud. Mm. Alltså det gör jag verkligen.
Vad är Gud?
Ja, precis, vad är
ja,
Gud
jag menar, när jag flydde från Iran med min son. Jag bara sa till Gud, jag sa, jag lägger mitt liv i dina händer och jag kommer att komma fram. Gud är för mig. Alltså det är svårt. Jag vet att jag blev hånad för att jag tror på Gud. För att man ska vara så självständig och människan är Gud. Bla bla bla. Jag tycker låt bli min tro. Och kött dit. För att tron är så privat. Eller liksom som sexualitet. Vill jag tro på Gud så det är min egen sak.
Mm.
Och Gud är min kompis som min dotter sa i kyrkan. Sa drog, drog. Nej hon sa. Min dotter drog prästen i kaftan bara så här. När han pratade om Jesus. Och sa, Jesus är min kompis.
Mm. Jätteroligt. Ja. Det är alltid intressant att höra det här, tycker jag, begreppet hur man ser på Gud. Jag tror att Gud är allt.
Jag ser Gud i allt. Jag ser Gud i att vi sitter här. Jag ser Gud i att du ritar. För mig, det var ganska roligt. Min älskade bonuspojke sa, som är 9 år gammal, sa till mig att jag pratade med barnen om tro. Och så sa han att man kan säga att jag är halvreligiös. Och jag bara, hur kan man vara halvreligiös? För när jag är hemma hos dig, du pratar om Guds man, han sitter hos oss hela dagarna och han är överallt och sådär. Så när jag är hos dig, då är jag troende. Och när jag är hos mamma, vi pratar aldrig om sånt, så är jag inte troende. Så man kan säga att jag är halvreligiös.
Jätteroligt. Det var en bra definition.
Ja, alltså barn är så otroligt fina.
De är ärliga.
De är verkligen.
Precis, det är den här
ärliga. Halvreligiös var väldigt roligt definierat.
Precis, jag är halvreligiös.
Barn är Gud.
Ja, ja. Alla är det.
Alla är Gud. Alltså, vi är Guds barn. Vi är Guds barn.
Det är det som är det läskiga, att en del blir så läskiga på riktigt hela vägen. Mm. Men vi måste se att i Guds skapelse finns mycket humor.
Mm.
Mycket roligt. Mm. Och också en del som är ganska grymt också. Mm.
Det är yin och yang.
Ja, precis. Balansen måste finnas. Därför när folk pratar om liksom att det ska bli fred på jorden. Jag sa, det kommer aldrig hända.
Nej, tyvärr. Det är långt kvar.
Det är långt kvar i alla fall. Men gränserna faktiskt gör att det blir mycket gränser mellan länderna. Som ritades liksom inte utifrån folket.
Och nu håller vi på att ta tillbaka dem igen. Det är jag tycker... Utvecklingen är intressant att vi går på ett sätt mot en globalisering, internet, alltihopa det här.
Mm.
Samtidigt som man börjar tydligt visa hur hårt vi börjar hålla i gränserna igen. Det känns, för mig känns det som att gå tillbaka till 1500-talet på ett sätt.
Ja, men det är så.
Förstår du hur jag tänker?
Alltså, det blir som en motståndskraft. Ja. Som
det är jättekomplicerat.
Och vi har facit i handen, det är det som är det bedrövliga. Vi har facit i handen, vi har sett hur det har gått i andra världskriget. Likaväl glömmer vi bort att Hitler var folkvald. Och nu har vi Trump där. Och så nu är det andra största partiet här i Sverige. Rädslor, folks rädslor, missnöjepartier växer. Tvivlan. Och media som bara tar upp det som negativt.
Skulle du kunna se det så här? Jag tänker lite så här när jag tittar på läget så att på ett sätt visar det här lite det som händer nu. Ett sätt att människor börjar ta ett eget ansvar. Att de har börjat förstå.
Mm.
Att det finns ingen högre makt på det sättet. Utan vi har makten. Och då blir det de här lite konstiga konstellationerna utifrån
det. Eller att du säger förstå. Att människor börjar förstå. Förlåt mig. Jag tror att folk börjar missförstå.
Ja.
Att de tror att de har makten. För vi har ingen kontroll över någonting. Nej,
precis. Men...
Allting kan bli pannkaka. Mm.
Kan det bli. Men alltså, de kanske inte förstår, men de börjar se någonstans att jag har en möjlighet att göra något. Precis. Men det blir fel. För att man agerar precis. På fel sätt.
Ja, precis. Det som är många människor, om vi utgick ifrån att vi är dödliga varelser, då skulle man ha varit mycket ödmjukare inför hur man behandlar andra. För den vägen alla kommer vi vandra.
Mm. Är det något med säkerhet vi vet så är det
ja,
att vi kommer
precis.
Dö?
Ja, precis. Det är därför när det kommer såna här fundamentalister som skriker på mig, du ska dö, du ska dö. Mm. Jag säger tack för vänlig påminnelse, du också.
Mm.
Och det är sanningen. Jag menar, jag tänker inte låta mig bli föremål för att de ska inducera sina farhågor och rädslor för en tjej som tar plats och säger sin mening.
Mm.
Att det ska liksom haverera och ta plats i mig. Jag tänker inte låta det. Och det är viktigt för mig att kunna stå där jag är och det, göra det som jag känner att jag är ämnat till.
Mm.
För jag tror att var och en av oss, även de låter som floskler och klisché, jag tycker bestämt att var och en av oss har ett uppdrag här på jorden. Ja. Vi fyller någon funktion.
Mm. En fråga till som jag kom på.
Jag läste också, jag har faktiskt läst lite.
Nej, du, flashback.
Nej, det är väl den absolut sista sidan jag går in på.
Det är faktiskt ganska spännande, jag blir så imponerad av mig själv.
Ja, det kan jag också.
Total bit, jag bara wow, den sidan måste jag bejaka.
Nej, men jag läste det här med att du är lite engagerad vad gäller självmord.
Suicide Zero. Jag blev så otroligt hedrad att de ville att jag skulle vara deras ambassadör.
Mm.
Jag blev så himla lycklig. Det är som, livet är så konstigt, va? Hur universum bestämmer var du kommer att hamna. Du vet, jag var i en relation som var oerhört komplex. Med någon som jag hade mycket kärlek till, men han hade svartsjuka och kontrollbehov och så här våld och allt möjligt där. Så var otroligt smärtsam. Och när jag lämnade den relationen med hjälp av mina fantastiska vänner Unni Droge, Katarina Janus, Karin Sorbring som såg utifrån hur jag mådde, då har den personen gått ut och sagt, gjorde fabel ihop, liksom skrev och Aftonbladen skrev att hon ville ta livet av sig. Och om han var verkligen kärleksfull, då går man inte. Om du har en festman som är självmordsbenägen, om du hänger ut henne så kommer hon definitivt ta livet av sig. Då är det inte en kärlekshandling om man är stor och kallar sig för kärleksprofet på något sätt. Jag vill inte prata illa om honom för han är inte med frid och lycka med honom. Jag vet att han gör också sitt bästa. Men det som han gjorde, som skulle vara ett sätt för att eliminera mig bort från kulturvärlden, gjort snarare tvärtom. Det öppnades en ny värld för mig. Folk som hade sådana bekymmer, som hade liksom den här känslan att man vill inte leva, de började connecta med mig. Och plötsligt öppnades upp en ny värld av fantastiska människor som var sköra i sin connection till världen. Visserligen alla vi som sitter här, Docke, du och jag, har någon gång känt att fasiken, jag orkar inte. Jag vill banne mig inte vara här. Det här känns inte bra. Och det här är någon naturlig känsla som kan man vända till något som kan bli snarare livskraft. Men när han försökte hänga ut mig, han har gett mig miljoner nya vänner, nya möjligheter. Och idag känner jag att han var också en bricka från universum för att jag ska vara här och verka som ambassadör i kampen mot suicide.
Mm.
I kampen att vi ska hjälpa Suicide Zero, att vi ska hjälpa 1500 personer i Sverige varje år ta livet av sig. 1500. Varje vecka en ungdom avslutar sitt liv.
Det är hemskt.
Och det är hemskt
det. Det är hemskt.
Du vet, så känner jag liksom tack, fantastiskt nytt ex som du försökte eliminera mig, men du har gett mig så mycket nya möjligheter.
Det finns ett ord för det. Karma.
Ja. Så det är liksom helt konstigt. Liksom. Något som skulle skada mig, befriade mig och gör det att jag känner så många underbara människor nu. Som jag kan inte leva med ett liv utan.
Men alltså, jag tror att alla händelser man går igenom i livet.
Ja.
Det finns ett syfte med dem.
Ja, men det är klart. Det
finns ett syfte med allt man går igenom.
Det är liksom. Klart.
Jag tror vi är tre personer som har suttit och varit med om väldigt många olika saker. Det vi borde ha känt.
Ja, vi är nyfikna, du vet, curiosity kill the cat.
Vi är väl för mycket det liksom. Om man ska dra klyschan som en annan kändis skrev. ofta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt.
Ja.
Vi är för nyfikna, vi måste få veta. Det går inte, det går inte. Så att, men det är, jag fascineras av, alltså just av det, att i och med att jag möter i mitt jobb, alltså stöter på det, och jag, även att jag har vänner som har gjort det.
Ja, precis. Och det, visst, det här är konstigt. För det finns människor vi har älskat så otroligt mycket. Och när kärleken byter plats med det här onda, man kan göra varandra så illa. Jag kommer alltid hissa kärlek för alla människor jag har haft i mitt liv. Och jag vill också tacka dem när de försökte göra något som ska göra en illa. För ofta vänder tillbaka till vad heter det? Till sender. Alltså det blir så.
What comes around goes around.
Ja, precis.
Det du ger ut får du tillbaka.
Ja, precis. Så jag vill tacka för att jag fick det här plattformen. För att, alltså, du vet inte hur många underbara människor finns där ute som vacklar. Då behöver någon som bara säger att jag ser dig. Mm. Jag finns här.
Jag vet, jag har en dotter som har varit i det. Mm. Och varit väldigt nära.
Ja. Och vi har alla haft nära och kära.
Mm.
Och det är klart att tanken har slagit oss var och en av oss där ute. Det är så naturligt. Det är också lite makt, va? Att jag bestämmer över mitt liv.
Ja.
Det blir så där. Mm.
Dogge, du var tyst. Du har lyssnat mycket.
Jag lyssnade mycket. Mm. Jag hade en fråga. Vad kommer hända nu med sinnet, framtiden? Och
det vet har du för ingen.
Planer?
Det kanske vet man inget. Böcker, jag tycker låter filmer. Universum göra det som man ska göra. Jo, men det kommer en massa såna här saker som är inplanerat. Naturligtvis, men någonstans tror jag att det blir som det blir. Jag kommer med Veni Vidi Vici nu, där jag har en jättespännande roll. Det heter Krulla. Jag vet inte, det rimmar med något annat, men alla tänker Krulla. Och det är så otroligt rolig jobb. Alltså Rafael Edholm, jag måste säga, han är fantastisk. Jag har alltid tyckt att han är bra, men han har vuxit otroligt mycket när jag har jobbat med honom för min del. Och den här Veni Vidi Vici, hör och häpna, det är nominerad i Cannes.
Mm.
Så jag kunde faktiskt vara där, men jag kommer vara istället på Norra Brunn. Okay. Jag är för lat. Jag stannar här och
gör. Du valde Norra Brunn istället för Cannes.
Ja.
Märkligt val, va?
Nej.
Vilket hade du valt, Dogge?
Jag hade valt Cannes.
Jag hade valt
jag tyckte du skulle ju valt
Norra Brunn om jag kan.
Men du kan hänga med mig och köra på Norra Brunn. De är så himla fina.
Det var som det där huset du hade i Norrland.
Ja.
Du hade ju ett hus i Norrland.
Det så har jag.
Du har ett hus med mycket skatt, sa du.
Ja.
Fast jag tänkte också ett hus med mycket skatt.
Nej. Mycket. Nej, det är inte så mycket skatt.
Nej, jag skojade bara. Det var ett skämt.
Men det, du är lite så här ordvitsare här.
Nej, absolut inte.
Sånt där som Adde Malmberg varnar oss komiker när vi gick på hans kurs. Att vi får helst göra rutiner, inte ordvitsar. Mm.
Men jag blev ju utslängd från Norra Brunn.
Jag hade
för mycket kuk och fitt skämt. Så det passade inte.
Va? Det har ju vi tjejer också.
Men ja, man kanske måste vara tjej.
Jag tror om du var tjej och tog det, du skulle liksom leda Melodifestivalen.
Sen stod alla där bak, alla komiker var där bak och de hade massa texter och skrev och manus. Så vad gör ni? Ja, vi ska uppträda, vi måste se vilka skämt jag ska göra. Ja, skämtar inte på huvudet? Nej.
Jag är som du, jag bara alla, jag kör. De andra blir irriterade på mig för de sitter med manus.
Lågt improviserar av liksom.
Jag gick in och drog massa kukskämt och blev utslängd.
Ja, du vet, som komiker man gräver där man är stor och du var nära det och du tog upp det.
Ja, så det blev en kort karriär.
Det blev en kort karriär.
Men Norra Brunn liksom, det var ganska
många minuter var det där.
Men Wahlbeck bjöd mig på sin show på Tivoli.
Ja.
Ja, men kan inte komma 5 minuter?
Ja.
Så efter typ 25 minuter hade jag tagit över hans show.
Kör och pratade. Men vet du,
så han sa till mig att du måste bara berätta, du är det roligaste.
Alltså Norra Brunn är grymt, jag älskar Norra Brunn. Ah. Det är liksom
det är klassiker, det var
mecka
kul
för oss komiker. Men du får komma till våran egen komediklubb som det är Snövit. som ligger på Ringvägen. Och där de flesta som kör är tjejer. Jag vet att du gillar oss tjejer.
Så, nej, jag gillar inte, jag älskar.
Ni älskar oss, tack tjejer. Så mycket. Och vi älskar dig.
Tack.
Så du kan komma och köra där 5 minuter.
Absolut.
Yay!
Ni får bjuda mig. Men först får ni hosta lite.
Det får du hosta. Nej, 27 mars är premiär. Så är du jättevälkommen. Vi har också 24 april och 21 maj.
Så där kan man se dig också, eller?
Ja, ja, absolut.
Hur länge gör du en show när du kör?
Jag vill ge plats till tjejer i branschen, för att
det jag kan klä ut mig till tjej, så blir det bara roligt.
Ja, men gör
bara
det.
Bara det är ju ett skämt.
Det
är bara...
Ja.
Hej, det heter...
Zinnet.
Nej, jag måste ta mig idag. Nej, jag heter...
Dagmar. Dagmar.
Dagmar. Jag heter Gumbur.
Ja, det kommer bli grymt.
Ja, eller hur? Så här är det.
Nu ska jag berätta vad jag har ritat.
Ja.
Innan vi avslutar, tiden går fort och det.
Ja.
Och det är av allt som vi har pratat om och sådär. Och... du är som en, livet är som en labyrint. Det finns massa gånger som du kommer upptäcka mera. Och du har vingar, så du flyger. Så du kommer flyga över alla bergen. Du kommer bestiga massa berg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berg i livet fortfarande. Som du kommer bestiga. Och du kan ju flyga. Du är en fjäril. Du är en vacker fjäril. Du har massa färger och... nu har jag bara en färg på det här. Sen har du en krona. Från någonstans. Och din krona är... du är både kung och drottning. Den är två.
Vad snäll du är.
Ja, på något konstigt sätt. Så jag tror att... du bestämmer hemma. Din man får bara vara man. Han får inte vara kung.
Har du ringt honom på det hela
vettet?
Nej. Det är något i ditt persiska språk.
Under två.
Det stämmer inte, vi är väldigt jämlika.
Ja.
Det tror jag inte på. Men det var
jag tror jag inte heller på.
Sen har du te också. Och du har ett eget te som heter Sinat.
Det är sant, jag har fasiken. Ah. Jag har faktiskt lagt lapp på mitt te för att de andra snur den hela tiden. Så jag skriver,
det är okay.
Rör ni, så dör ni, jag står på den.
Hon bestämmer inte hemma. Rör ni, så dör ni.
Ja.
Hon bestämmer.
Jag fick nu.
Hon bekände
färg direkt. Men alltså, det kom med dig så glad. De har skrattat. Men alltså, jag fick nog. För jag köpte teet. Det är ganska dyrt. Och varje gång jag ville göra te, det var slut. Jag bara, alla, jag måste göra någon metod.
Rör ni, så dör
ni. Barnen tar det med ro.
Det är bra.
Exakt.
Det är gott.
Oh, men det här är konstigt.
Det heter chai på persiska.
Ja, det gör det. Kolla kronan, det är ganska konstigt att du tog upp det. Egentligen, det här är min mamma som du såg som både kungen och drottningen.
Kan vara.
Min mamma är faktiskt, min mamma kom från en jättefin släkt i Iran som heter Qajarer. De satt vid kungamakten innan shahens pappa avsatte dem. Och min mamma pratar alltid om sin fina påbrå. Och det här är min mamma, kungen och drottningen. Ingen säger något över min mamma, du vet. Och hon är väldigt, väldigt fin och hon är väldigt fäst vid den fina påbrån. Så min pappa är väldigt tacksam att vi blev flyktingar så han slipper höra det här att hon är kunglig. Så måste jag säga. Jag tror det här är min mamma. Så där med kronan och kungen och drottningen. Hon är väldigt mäktig. Otroligt smart, otroligt kärleksfull. Och det där att folk säger att hon kunde gifta bort dig. Och omständigheterna kring det var fruktansvärda. För att mamma och pappa ska lämna landet. Jag fick inte en visum. Och allt det där. Så det var väldigt komplext. Det är svårt. De beslut vi tar i livet. Det som är så bra är att vi är försonade. Och folk säger till mig.
Du de är försonade för de går ihop i varandra. Så
ja.
De tillhör varandra.
Ja, vilket hjärta du har. Dogge.
Jag har en bit kvar och det är en bok som är oskriven. Så du har en hel, du har massa kvar.
Ja.
Så, nej, det är bara 50 sidor kvar, valla.
Nej, det är den, ja.
Du har levt halva och du har en tom sida.
Ja, du menar livet?
När vänder så tom sida, det är lika mycket till.
Ja, inshallah. Jag blir en ragata i 100 år. Jag ska fan mig gå runt med rullator och köra på fötterna på rasister. Bara, eller flytta på dig, flytta på dig, flytta på dig.
Med de orden så tycker jag att vi tackar Sinat för den här showen. Det var fantastiskt. Och glöm inte bort att gå på showerna.
27 mars.
Köp boken som kommer.
Ja, Snövit.
Snövit 24 april och 29 maj.
Alltså 21, förlåt. 29 maj.
29
välkomna, maj. Det är skrattgaranti. Fett mycket sköna, fantastiskt roliga brudar på scen. Och så Dogge i tjejklänning.
Dogge är dvärg och träffar Snövit.
Tack ska ni ha, killar. Ni är fantastiska.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Jättekul att ha det här.
Tack. Och det här är Å andra sidan med Jörgen och Dogge. Tack för alla som har lyssnat. Glöm inte att skicka in frågor också till oss.